Hej och välkomna till Svenskt Träpodden. Svenskt Trä är en organisation som lyfter trä och träprodukter som svaret på många av framtidens utmaningar. Vi jobbar med trä som byggmaterial, både i enfamiljshus och i större byggnader. Och när du bygger om din altan eller vill bygga ett nytt uterum, ja men då är vi där och vi försöker göra det så enkelt som möjligt för dig. Vi jobbar också med trä i interiöra produkter som möbler, dörrar och golv. Och vi jobbar i trä i olika förpackningslösningar, till exempel lastpallar och pallkragar. Och det var kanske i dem du odlade dina grönsaker i somras. Mitt namn är Mattias Fridholm och jag har förmånen att leda verksamheten på Svenskt Trä. Och det är också jag som ska försöka hålla i diskussionen här idag i dagens poddavsnitt som vi kallar Rekordsommar i byggvaruhandeln. Men vad händer nu? Ja, det har väl inte undgått någon att bygghandeln har haft en rekordsommar i år. Jag tror knappast det finns någon lokaltidning som inte har haft en reporter ute och gjort ett reportage från byggvaruhandeln där glada familjer har visat upp att man i år väljer att spendera semesterkassan på att köpa trall för att göra altanen lite större istället för att åka till Grekland. Men vad innebär detta egentligen för marknaden framöver? Om alla nu har byggt sitt nya uterum i somras, kommer vi då se nedgång och kris i byggvaruhandeln framöver? Eller är det rent av så att vi kan skönja en livsstilsförändring här? Att vi i framtiden kommer att välja att satsa mer på vår hemmamiljö? Och vilken roll kommer trä i så fall att spela i den utvecklingen? Ja, detta och mycket annat är vad vi ska prata om i dagens poddavsnitt. Och med mig här i studion i Stockholm så har jag Johan Fröbel. Du är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä. Vad innebär det?
Det är ju som branschorganisation där vi samarbetar och tar fram projekt tillsammans med bygghandeln för att promovera mer trä. Och göra det lätt för bygghandlarna att sälja trä. Utbilda, informera, inspirera. Mm.
Precis, och sen har vi ett gäng med oss på digital länk idag. Av kända anledningar så är det inte alla som vill åka till Stockholm just nu. Vi har Isabelle McAllister. Du är designer, programledare, bloggare och kanske ännu fler saker.
Ja, men det stämmer. Jag har lite svårt att bestämma mig. Det är så himla mycket olika saker som man kan göra och som är roligt tycker jag. Men jag jobbar ju ganska mycket med att tänka med händerna, bygga och fixa och så vidare. Men just nu så jobbar jag näst med miljöfrågor och trender och systemförändringar. Och skriver en bok om det. Och gör också en podd som heter Förnyarna. Så att det finns så mycket som är kul. Så att då försöker jag hänga på det.
Ja, spännande. Har du köpt något i byggvaruhandeln i sommar?
Ja, det har jag faktiskt. Jag har byggt och målat och byggt lite till.
Mm, härligt. Mm. Vi har också Pontus Netinder med oss. Du är kategorichef för trävaror på Woody Bygghandel. Kan vi berätta lite grann om Woody och er verksamhet?
Ja, Woody. Vi är en av några av de större bygghandlarna i Sverige. Vi har ett hundratal anläggningar spridda runt om i Sverige. Där huvudfokuset är på proffsen och de medvetna konsumenterna och vad deras behov inom byggvaror. Och mitt ansvar där är att ta hand om stort sett allting som har med trä att göra.
Just det. Välkommen till programmet. Och sen har vi Peter Sjöström. Inköpsdirektör på Stark Sourcing, och det är kanske inte alla som vet vad det är, men säger jag Beijer byggvaror så tror jag det ringer en klocka hos många. Vad är kopplingen där, Peter?
Ja, Stark Sourcing är ju egentligen den samordnade inköpsfunktionen för hela vår europeiska verksamhet som jag då sitter som inköpare i. I Sverige heter vårt varumärke Beijer byggmaterial och min primära funktion är att köpa in varor till Beijer byggmaterial eller ansvara för alla inköpen till Beijer byggmaterial. Jag har en lång historia på träsidan, men just nu så koordinerar jag alla inköpen.
Ja, just det. Och ni har hur många butiker i Sverige?
82.
Och sist men inte minst då, Fredrik Gustafsson som är försäljningschef på Skandinavien på Södra Wood. Södra som ju är en skogsägarförening och ja, ni levererar en hel del trävaror till byggvaruhandeln, eller hur Fredrik?
Jajamän, det stämmer. Södra Wood, vi är en av de större leverantörerna mot skandinavisk och svensk bygghandel. Och vi jobbar inom två delar, två segment. Vi har en bygghandelsdel och vi har en industridel. Och för bygghandelsdelen i Skandinavien så är jag ansvarig som försäljningschef. Och jag har väl också bidragit, får jag väl säga då, privat även denna sommaren som alla andra och byggt. Och det har varit altaner och det har varit attefallshus och så vidare.
Ja, det är väl lika bra att jag erkänner också att jag har också byggt ny altan i sommar. Och det är ju där någonstans vi ska ta vårt avstamp i den här diskussionen. Välkomna allihop. Men vi kan ju liksom inte börja på något annat ställe än att prata lite grann kring den här nya situationen vi har nu med anledning av den pandemin som har drabbat oss. Du Isabelle, som är ute och spanar mycket, vad är dina reflektioner kring hur människors liv har förändrats under den här pandemin?
Jag tror väl som vi alla kanske har sett och märker att det har ju självklart blivit ett lugnare tempo för de flesta, och att man har ju jobbat hemifrån, vilket innebär ju att man har varit mycket mer hemma, och då blir det ju väldigt naturligt att se över sitt bo och tänka ganska mycket, tror jag, också på de här existentiella frågorna. Hur lever vi? Hur bor vi? Hur jobbar jag? Hur kan jag jobba? Hur kan jag bo? Ska jag bo där var jag bor? Är jag nöjd med det? Och så tänker jag att man också i en så här orolig tid när vi inte riktigt vet framåt, då blir det ju lite mer back to basic. Alltså att man ser mer inåt, man kanske blir lite orolig för att liksom, man ser över sitt hus. Alltså både fysiskt och psykiskt på något sätt, tänker jag.
Är det det som har lett till, tror du, att det är många som har valt att satsa mycket på sitt hem här under sommaren?
Ja, men jag tror ju det. Det blir uppenbart också att när man har mer tid och man sitter hemma, då ser man ju alla skavanker och man ser allting som behövs göras och man får alla idéerna när man har lite mer luft och hinner tänka på de sakerna. Och sen tror jag att det är en stor anledning också för att vi kan inte köpa de här resorna, vi har inte åkt någonstans. Alltså, vi har kanske lite mer pengar över för att då se över det som vi har här och nu och inte så mycket längre fram. Det tror jag är en stor skillnad.
Mm. Håller du med om den där beskrivningen, Fredrik? Är det så i ditt liv?
Ja, nej, men jag tycker det är en bra bild av hur vi upplever den situationen som vi är i just nu. Och att hemmet och hemmiljön och allt där runt omkring har fått ett helt annat fokus. Och det kan vi ju se, det är ju det som har bidragit till att vi har den situationen som vi har här just nu.
Ja. Rekordsommar i byggvaruhandeln, det är ju titeln på det här avsnittet. Och då är frågan, är det en överdriven beskrivning eller är det faktiskt så det har varit? Peter, om du börjar lite grann. Hur har våren och sommaren varit för er? Har det varit en rekordsommar och var ni förberedda på att det här skulle kunna hända?
Ja, om man ska börja på den andra frågan, så om vi var förberedda, så svaret enkelt, nej, det var vi inte. Vi togs som alla andra av den här coronaepidemin helt, ja, vi visste inte hur vi skulle hantera den, och det naturliga då, det är att ta ett steg tillbaka och bli defensiv, och det blev ju vi också. Så vår respons var ju inte att dra ner på våra kostnader och se över lagervolymer och allting sånt, och det visade sig, det var ju ett stort fel. Stort misstag. Efterfrågan ökade istället för minskade. Det var väl en dipp direkt, kan man väl säga, men från maj månad sen så ökade den ju dramatiskt. Det ska man ju säga, det gäller ju inte alla produkter, alla produktgrupper, alla kundgrupper det här. Så när man säger rekordsommar i bygghandeln, det menar man ju väldigt mycket det som drivs av privat konsumtion. För byggmaterial är ju inte det vår huvudkund. Så att vi har inte sett den utvecklingen på rikskunder, och vi har inte heller sett den kanske på stora SME då, eller byggföretag, regionala och större byggföretag, utan drivet har ju kommit genom konsument och mindre byggföretag, och där har man ju sett en dramatisk ökning. Det har man ju.
Pontus på Woody, har ni haft en liknande bild, och finns det några siffror på hur stora de här ökningen i konsumentprodukter egentligen har varit?
Alltså, vi gick in på det här året med en ganska lugn start. Alla var väl förberedda på att vi skulle fortsätta i samma takt som 2019. Och sen dök den här pandemin upp i samband med mars månads ingång. Och vi var väl precis som Peter på Beijer säger här, att vi blev väl väldigt tagna på sängen här. Vi förberedde oss ganska tidigt för att en minskad efterfrågan generellt. Men ack vad vi bedog oss. Det blev något helt annat av det här. Så att vi minskade, vi tog då ner lagarna. Vi var förberedda på att det skulle minska efterfrågan. Men slutet av april så vände det, och då vände det tvärt.
Ja, just det. Har det inneburit att ni har stått med helt tomma hyllor och att era kunder inte har fått de varorna de har beställt?
Ja, jag skulle nog vilja säga att vid vissa tillfällen har vi stått på med väldigt låga lager, och det har väl egentligen varit vissa enskilda längder, vissa enskilda produkter på virket som har varit där det har varit enormt stor efterfrågan, och vi kommer väl egentligen in på det. Och det är ju framförallt den trallen som vi har pratat om tidigare som har varit den stora efterfrågan på, och ja, det är konsumenter, lite nya varor, nya kunder mot oss som har fått vänta lite extra på sina leveranser, men vi har löst det.
Ja, och Fredrik på Södra då, det är ju ni som liksom har fått uppgiften här då och se till och fylla på lagren för att möta den här ökade efterfrågan. Har ni inte lyckats med det?
Nej, men jag kan väl precis som Peter och Pontus säger här, det var ju precis samma hos oss och i vår organisation, att jag skulle säga att covid-19 ramlade ner som en våt filt över oss där i början på mars månad, och först var det ju smått chockartat, vad är det som händer i världen och hur kommer det här påverka oss och hur kommer det här påverka våra kunder och marknader, och vad skulle vi tvingas att göra? Vi kunde ju snabbt se vissa skillnader mellan, om vi tittar vad som hände i Skandinavien kontra vad som hände ute i Europa. I Skandinavien gjorde man ju inte de nedstängningarna lika drastiska som man gjorde på vissa andra marknader. Och det gjorde att snabbt så såg ju vi att det var en ökad aktivitet hos våra kunder, och det är ju alltid en ökad aktivitet under våren, en form av säsongsuppbyggnad kan vi väl kalla det, men vi märkte ju att säsongsuppbyggnaden var ju betydligt mer, jag tog det dramatisk i min mun, än vad ett normalt år brukar vara, och det bara fortsatte och fortsatte. Ja, vi såg en ökning dag för dag och vecka för vecka, och det var liksom inget stopp på den. Och det var en helt ny företeelse och någonting som vi givetvis inte var förberedda på.
Har ni ställt om mycket av produktionen mot minskad export för att kunna möta de här ökade behoven i Sverige?
Nej, jag skulle säga att det har vi inte gjort, och att ställa om, det är inte så lätt att ställa om, utan här handlar det nog mer om att säkra upp det vi kunde, och inte nog med liksom, självklart positivt med en ökad efterfrågan, men sen har vi också haft en covid-19 att ta i beaktande vad gäller personal och allting med en ökad sjukfrånvaro etc. etc. Så det har ju varit utmaningar på många, många olika håll att ta del av.
Och Johan, för branschorganisationen då, Svenskt Trä, hur har detta påverkat oss? Har vi också märkt av det här draget?
Absolut. Vi var inte heller förberedda, men det som var ju vår räddning var ju att mycket av Svenskt Träs produkter har ju varit att digitalisera genom åren, så, och satsat mycket på konsumenter de senaste 10-15 åren och ta fram nya produkter. Och där har vi sett 30-40% i ökningar på hemsidor och sånt, så att intresset har ju varit enormt stort efter vår hjälp på inspiration och instruktion så att säga, som är våra ledord, och det har vi sett, det har fortsatt här under hösten på samma sätt. Ett konstant flöde, mycket konsumenter som har mejlat, ringt och sånt och vill ha hjälp med hur bygger jag altanen och hur snickrar jag sopskyddet och sopskjulet och alltihopa. Nej, ett fantastiskt men intensivt år.
Ja, ja, men det tror jag vi har den upplevelsen både du och jag, Johan, att vi har pratat med många byggare här under sommaren som har velat ställa frågor om sina sommarprojekt. Det vi pratar mycket om nu, där den stora ökningen har legat, är ju mycket utomhusprodukter. Nu har vi ju gått in i ett skede där utomhusprodukterna av naturliga skäl blir lite mindre populära, och då är ju frågan vad som händer här framöver. Är det så nu att vi istället kommer att börja fokusera på inredningen i våra hem och ett ökad träanvändning där? Jag skulle vilja fråga dig, Isabelle. Att vi använder mycket trä ute till altaner och så vidare, det är ju givet, men det är kanske inte lika givet, eller har i vart fall inte varit det de senaste åren, att vi också använder träprodukter inomhus. Det är fortfarande mycket målade gipsskivor och så vidare. Vad tror du om träs möjligheter att ta tillbaka marknadsandelar där?
Jo, men jag tycker ändå att man ser i designtidningar och så vidare att det kommer mer och mer trä, att det blir viktigt. Alltså trä är ju, det är ju en klassiker, det är ju aldrig ute, men jag känner ändå att det finns en vurm och en viss dragning åt det hållet. Och tittar man också på mycket så här moderna arkitekter och så använder ju de allt ifrån plywoodinredningar till, alltså gör hela trähus, alltså att hela den, att träfokuset också lite, eftersom miljöfokuset är närmare, känns som att det ligger helt rätt i tiden. Sen vet jag inte riktigt om vi kommer få tillbaka träpanel alla bastu i hela, som på 70-talet, men jag tänker mig att det kommer vara mer hantverk, att det är där som ingången kanske är, att folk längtar tillbaka till det här med att göra saker och kanske snickra och titta på någonting annat. Till exempel nu så har det kommit ut en massa olika böcker i handen. Till exempel är det en kille som heter Erik E. Almqvist, och han har skrivit en bok som heter Hammare och spik, som är inspirerad av Enzo Mari, som är en italiensk designer som har gjort väldigt så här enkla. Du har egentligen bara några plankor, du har spik, och sen kan du göra ett litet ölbord och du kan göra en liten fåtölj. Men det är någonting som du kan göra själv, och det går på en eftermiddag. Du kan nästan få alla bitar tillsågade i bykanden, det kanske ni inte vill. Men så att det blir liksom lite enklare på det sättet. Och det tror jag att det finns en vurm för nu. Precis som att odla har blivit stort, långkok, alltså så här. Komma tillbaka till, ja, nu började vi med altanen, men vad finns det mer då som vi kan göra? Och där tror jag mycket så här, konsumenter också behöver hjälp. Så här, hur, lite som du sa, Johan, så här, hur kan vi hjälpa dem till att så här, hitta det här lilla snickeriet mer kanske, än att man kanske driver upp hela paneler överallt. Samtidigt så träspont och de här gamla liksom. Jag vet inte, det är någon vurm för det där med lite äldre. Att allting ska vara träspont igen. Så att det liksom, men det ska ju vara målat då. Pärlspont menar jag mer än att liksom panelen. Så att det kommer nog ändå, tror jag.
Tror du att hållbarhetsfrågorna hjälper till att driva fram den här utvecklingen? Vi hade i tidigare poddavsnitt här på Svenskt Trä en annan trendspanare på plats. Han sa väl ungefär så här att hälsofrågorna är glödheta, hållbarhetsfrågorna är ljumna just nu. Håller du med om det?
Ja, alltså om vi ser till att pandemin har tagit över från vad vi först och främst koncentrerar oss på, så är det ju så. Men samtidigt så tänker jag att hållbarhetsfrågan är ju inte längre en trend, utan det är någonting som vi alla måste ta i akt och vi måste agera efter. Och det finns allt ifrån Parisavtal till att vi ser i väder och vind runt om i världen. Alltså vi började det här samtalet med innan vi satte på micken, och alla sa så här, det är så varmt här, det är så konstiga tider nu, för vi hade varmt över hela Sverige. Alltså så här, det är ju någonting som vi kan inte prata om hållbarhetsfrågan som en trend, tror jag. Där måste ingången vara någonstans.
Hur ser det ut nu på bygghandeln? Som sagt, vi har lämnat sommaren bakom oss. Vi går in i höst och vinter, vilket kanske inte är är högsäsong då. Pontus på Woody, hur ser ni på den närmaste tiden och kanske framför allt, hur tänker ni kring kommande sommar? Är det nu så att man har byggt sina altaner och så kommer vi åka till Grekland nästa år?
Nej, det tror jag nog inte, och jag tror inte byggare och våra kunder tänker de banorna riktigt än, även man kanske hoppas på att få sätta sig på ett flygplan och åka söderöver till värmen igen, så är nog de flesta ganska realistiska i sina framtidsplaner. Naturligtvis är detta beroende av den pandemin vi har nu, och naturligtvis också vad den för med sig i form av inköpskraft, förlorade arbeten och så vidare. Men förutsatt att flertalet får behålla sina jobb och kan investera i sina hem istället för att investera i resor, så tror och hoppas vi på att det kommer vara en god efterfrågan även under det kommande året och den kommande våren och sommaren.
Mm. Peter på Beijer, har ni en liknande framtidsutsikt?
Ja, jag tror, det är jättesvårt att säga. Jag tror att om man skulle få kontroll på coronan så att man fick ett vaccin som blev liksom spritt över alla, så tror jag resorna skulle ta tillbaka väldigt mycket. Nu tror inte jag heller, jag tror som Pontus, det är nog en önsketänkande att det ska vara klart till sommaren. Det är nog en infallsvinkel på det. Den andra tror jag är att delar av det som vi har lärt oss under den här pandemin kommer att sitta kvar. Vi kommer att jobba annorlunda, vi kommer att ha andra behov, vi kommer att vilja resa mindre i tjänsten och jobba mer hemifrån. Så att den typen av efterfråga att vidareutveckla sina hem, den kommer att finnas där oavsett vad som händer. Så vi tror på en bra sommar, eller om man säger så, en bra säsong 2021 också, det tror vi.
Peter på Beijer, vi har ju pratat väldigt mycket om privatkonsumtion här, men det är ju egentligen inte kanske ert mest prioriterade marknadssegment, utan det finns ju många andra också, riksbyggare och annat och professionella i den professionella sektorn som ni säljer till. Hur har det sett ut där? Har bilden varit liknande?
Nej, det kan man inte säga. Det är nog många som av de större projekten som har rullat på rätt bra på gamla meriter, så att säga. Projekt som är igång, som redan var planerade i ett stadie där man körde dem vidare. Men vi ser ju att det är inte samma orderingång. Vi ser att det haltar inom vissa segment där man helt klart är väldigt drabbad av detta. Det är mycket därför vi förespråkar ett riktat stöd till den här typen av verksamhet med ett utökat rotbidrag. Så vi tycker det är otroligt viktigt för att få hela vår verksamhet att rulla på ett bra sätt. Så en sidan är bra på konsumenten, men hela verksamheten ska ju rulla. Och de är verkligen i behov av det här stödet. Och det ser vi som en väldigt viktig fråga för kanske första halvåret 2021 och även lite senare.
Om jag går till dig då, Fredrik, och vi tittar lite grann på hösten från en leveranssituation då. Ni har levererat så mycket ni har kunnat och hunnit med under hela sommaren. Ser ni att leveranserna har avtagit nu under hösten, eller är det fortfarande bra fart på efterfrågan?
Ja, men vi ser ju att det är absolut fortfarande en bra aktivitet hos våra kunder, och detta till trots att vi kämpar med lagernivåer som inte är där de brukar vara och så vidare. Men vi ser ju, vi har dels covid-19-effekten som vi har pratat mycket om, och vi har ju även faktiskt en vädereffekt som har gjort att man har kunnat fortsätta med sina projekt, inte minst utomhus. Vi ser ju till exempel att vi har haft en försäljning på impregnerade produkter under hösten som har varit mångt mycket bättre än till exempel 2019. Och samtidigt upplever vi väl att det är en optimism ute hos kunderna, men givetvis finns det ju också en oro kring saker och ting, kring vad som händer och sker. Men optimismen finns absolut där kring att 2021 ska kunna bli ett bra år. Och många gånger är det väl så, men i alla fall om man tittar på do-it-yourself-projekten, så är det väl många gånger så att projekt föder projekt. Du börjar i ena änden och bygga till och renovera och fixa och bygga nytt, och sen så tittar du i nästa hörn och så ser du att oj, jag måste nog göra någonting här med. Och det kan nog vara positiva bitar inom do it yourself. Sen var vi, när vi pratar Riksbyggarna och så vidare, så är det ju en annan bild där. Det är andra faktorer som påverkar där kring vad som händer på investeringsvilja och så vidare. Så att, det är två delar, eller två sidor på myntet kan vi säga.
Ja, det är ju inte bara det här med covid och pandemi som är liksom aktuellt i byggvaruhandeln. Vi ser ju också en utveckling där e-handeln tar allt större utrymme från den traditionella handeln. Och då skulle jag vilja höra lite grann hur ni ser på det, och kanske framförallt då när det gäller den här typen av bulkiga varor som ju trävaror och trall ofta är. Va? Man förstår ju ganska lätt att man kan skicka efter en skruvdragare eller något sånt och få den levererad. Men hur ser framtiden ut för digitala inköpsmönster av trävaror? Hur mycket säljer ni idag digitalt och vad är planen framåt? Ska vi börja hos dig, Pontus? Hur resonerar ni kring det på Woody?
Vi kan väl säga så här att vi ser en klar trend att mer och mer kunskapsinhämtning sker via sociala nätverk, sociala tjänster. Vi ser att vi får många, många fler besök på våra hemsidor. Och vi ser att tjänster såsom logistik har ökat i och med den här pandemin. Vi kör hem mer till kunderna, ut på byggena, lyfter upp på taken, gör mer, levererar mer kringtjänster. Det är tydligt. Och det gäller både proffs och konsument, skulle jag vilja säga. Fördelningen vad gäller e-handel kontra, ska säga, traditionell handel har jag inte, och mycket beroende på att vi är en delägarledd kedja, så det sitter hos våra delägare och den kunskapen. Men vi ser en ökad aktivitet i den här riktningen, det är klart.
Mm. Och Peter, hur ser det ut på Beijer?
Och det är en dramatisk ökning på e-handeln, det är det. Vi jämnar inte ut våra siffror på det sättet, men jag kan säga att den har varit väldigt dramatisk under den början när pandemin kom, kan man säga. Vi har haft en fin utveckling på e-handeln rätt länge, ska sägas, från låga nivåer. Vi är ju inte så utvecklade som många andra branscher, men det går definitivt åt rätt håll. Och många tror ju att det mest är borrmaskiner och sådana här saker som vi säljer, men absolut inte. Trä är den absolut största biten vi säljer på e-handeln. Procentuellt mycket större. Andelen trä på e-handeln är mycket större än andelen i vår verksamhet. Det är ingen som tror det, men det är den. Och vad det beror på, det kan man ju fundera på, men vi är ju glada för det.
Och ni tror att den andelen kommer att öka, alltså e-handelsandelen på trävaror?
Ja, det tror vi, men vi kanske inte bara drivet av covid, utan det är ett bekvämt sätt att handla. Det är ett modernt sätt att agera. Och vi tror inte att egentligen covid har drivit det av sjukdomshänseende, för vi har varit väldigt noga med att ställa om våra butiker, så man ska kunna möta kunden på ett säkert sätt också i butik, utan det är väl mer att man sitter hemma, det är bekvämt att göra det. Vi tror mer att drivkraften är där än själva covid-faktorn egentligen. Fast det är säkert båda faktorer. Mm.
Vad tror du, Johan, från ett branschperspektiv? Ser vi en ökad e-handel framöver?
Absolut tror jag det. Så att vi märker ju, som man säger, mer efterfrågan på våra grejer. Vi samverkar mer i de här frågorna med att ta fram produktsortiment och sånt, standardiserade sortiment, med vännerna i bygghandeln så att säga, och jobbar aktivt med de här frågorna för att det ska vara standardiserade produkter. Köper vi dem i Malmö hos någon bygghandlare så ska de se likadant ut i Kiruna, och det har vi jobbat tillsammans med här. Peter, Pontus och Fredrik och jag under många år tillsammans med andra aktörer också. Så där har vi faktiskt gjort en bra resa, tror jag, tillsammans.
Bra, då lämnar vi det digitala, e-handeln. Och jag tänkte avslutningsvis bara fokusera lite mer på framtiden också. Isabelle, vilka möjligheter tror du trä har för att det ska bli ett material som blir allt vanligare i våra hem?
Ja, men jag tror att det finns en jättepotential till det, och jag vill nog koppla det lite till miljöfrågan igen. Alltså att vi tänker att det är ett naturligt material som vi har gott om hemma i vårt land, som är nära till hands. Det är, man kan göra någonting själv med det, man kan ta in proffs som hjälper en mer. Alltså det finns ju så många olika variationer på det sättet. Och jag tänker också att vi har extremt mycket hus som man kan göra någonting med. Fler och fler människor köper sommarställen hemma i Sverige. Jag tror att det finns någonting väldigt så här naturligt också i oss. Alltså längtan till naturen, om man bara tar hela så här tech-revolutionen och vi sitter och tar in en massa saker i att vi måste ut till naturen, och då är det ganska logiskt att trä är en sån del som vi längtar lite efter på olika sätt, tror jag. Men jag tror också att miljöfrågan kommer bli viktigare och måste bli viktigare. Och det kommer konsumenterna också bli mer medvetna om, men som jag hoppas också att byggsektorn tar hand om och plockar upp och går liksom i fronten för.
Mm. Cirkularitet pratas det mycket om idag. Det är inte bara så att produkter ska komma från förnybara råvaror, utan de ska också vara cirkulära och kunna användas i nya användningsområden efter att man har haft dem i en möbel eller en altan eller något sånt där. Ser du den trenden också?
Jo, men den trenden ser jag ju. Samtidigt så tänker jag att vi kanske måste börja i grunden att se på det som vi redan har och försöka se till. Kan vi göra så bra produkter från början så att de håller, och att vi i så fall kan bygga till och underhålla det snarare än att vi måste ta tillbaka det och göra processer av det, för att det är också energikrävande. Men cirkulariteten är ju superviktig. Men också se till att göra rätt från början och utnyttja materialet till det är bra för.
Mm. För dig, Fredrik, och för Södra så är det ju liksom en överlevnadsfråga att trä fortsätter att vara ett prioriterat material både bland proffs och konsumenter. Vad ser du framför dig om vi tittar på 2-5 år framåt i tiden?
Nej, men vi ser och jag ser absolut ett ökat användande av trä som byggmaterial. Vi ser det, vi kommer se det både i smått och stort. Vi kommer se det i att vi bygger på höjden i nya KL, CLT-lösningar där vi bygger större fastigheter med trästomme. Vi kommer se det i vår hemmamiljö på olika sätt, där känslan att trä har liksom blivit den inredningsdetalj som på något vis skapar faktiskt en harmoni och ett lugn i våra hem. Så vi är ju definitivt optimistiska till detta och ser att trä är det klimatsmarta alternativet att bygga med framöver, definitivt. Och där har ju våra kunder, byggandet, är ju en oerhört viktig kanal för detta, och att vi tillsammans kan föra ut det budskapet.
Mm. Johan, vad säger du?
Nej, men jag är väl inne precis som Fredrik och dem, och vi ser ju en väldigt positiv utveckling för det här träbyggandet. Vi ser ju att vi har gått upp mot nästan 15-20% marknadsandelar på flervåningshusen i trä med de olika byggsystemen, om det är ett pelarbalksystem, limträ eller det är korslimmat trä, KL-trä som Fredrik talar om, så ser vi att arkitekterna och konstruktörerna får mer och mer kunskap om det här materialet, och som Isabel var inne på att vi måste ställa om byggandet till en mer hållbar lösning och minska koldioxidutsläppen om inte vi ska ha de här fortsatt uppvärmningen och sånt. Så jag tror att det känns som att där är vi mer och mer framme idag, så att säga. Att trä blir mer och mer naturligt i upphandlingar och sånt, så att säga, och går upp och konkurrerar med stål och betongen, så att säga.
Ja, just det. Och ni är ute i byggvaruhandeln, alltså, spelar det egentligen någon roll för er om trallen som ni säljer är gjord av trä eller av kompositmaterial? Peter, på Beijer?
Nej, alltså igen, i grund och botten så ska ju kunderna bestämma vilka material som vi ska, så att säga, tillhandahålla. Det är som driver oss. Och sen är det vår sak att bidra till att gå i rätt riktning, så att säga. Vi försöker. Jag själv är ju en, som ni vet, har hållit på med trä mycket och är stor förespråkare för materialet som sådant. Men så det försöker vi naturligtvis göra. Vi ser ju fördelarna miljömässigt och många andra fördelar också, ska jag säga. Men i grund och botten, nej. Kunden väljer materialet.
Får ni mycket frågor på Woody, exempelvis Pontus, från kunder som kommer in och ställer frågor om hållbarhet och material och så vidare?
Ja, det får vi, och den ökar. Naturligtvis kommer det här sig av att när vi jobbar med stora riksbyggare och den typen av kunder, så där kunskapen av de här frågorna är större än hos våra mindre byggare. Men naturligtvis när den här kunskapen sipprar ner i organisationen, när en byggare, en snickare som lämnar Peab, sätter upp en egen låda någonstans och tar med sig den kunskapen han har lärt sig och från Peab eller motsvarande filmer, så tar han med det till sin nya arbetsplats och börjar ställa den typen av frågor till oss vid bygghandeln. Kan vi leverera spårbarhetsmärkt? Kan vi stå för de klimatavtryck vi gör? Så absolut ser vi en ökad trend i den här riktningen, och vi försöker hjälpa till så gott det bara går.
Ja, nej, men det där får bli de sista orden för idag. Jag vill säga ett jättestort tack till alla er som har medverkat i programmet.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Tack så mycket. Tack, tack.
Vad kul att vara med.
Och stort tack också till dig som har lyssnat på den här podden. Om du tycker att det här har varit intressant och kanske är lite intresserad av att hålla dig uppdaterad av vad som händer i Träsverige och även internationellt, då tycker jag att du ska gå in på sociala medier och följa Svensk Trä där, för där lägger vi ut mycket information om vad som händer om trä och träprodukter hela tiden. Det är också där vi kommer att informera om när våra nästa poddavsnitt kommer att lanseras. Om du har någon fråga eller något ämne som du skulle vilja att vi tog upp i en podd, ja, då kan du mejla det till oss på info@svensktra.se. Tusen tack för idag. Hoppas vi hörs och syns framöver.